Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för det som du har gjort för oss och att det räcker till. Du har sonat alla våra synder. Och vi får vara klädda i Kristi rättfärdighet. Att det inte var bön, inte var gråt eller någonting annat som vi gör. Inte vår tro. Utan det är allt det som har hänt på Golgata kors som gäller. Det är fullbordat. Och så ber vi, Herre, att du kommer med din ande, att du välsignar oss och leder oss och våra tankar. Vi ber att du samlar våra tankar inför ditt ord nu, så att vi rätt tar emot dig själv. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen. Jag vill läsa ur Romarbrevets tredje kapitel från den 21 versen till och med den 28 versen. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Alltså Romarbrev 3 från vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Det här är ingen åtskillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det knackar. Det är mitt i natten. Alla ligger och sover. Läraren går upp och öppnar dörren. Utanför står en av hans elever. Hur ska jag få en rättfärdig Gud? Han hade brottats med denna fråga under nattens timmar och inte kunnat få något svar på det. Tidigare på dagen hade läraren talat om för sin klass. Det var på studieresa. En kristen skola från Danmark. På studieresa och besökte Lutherstäderna i Tyskland. Och läraren hade talat om Luthers kamp att få svar på den frågan, hur ska jag få en nådig Gud? Och nu hade den här pojken brottats med denna fråga under nattens timmar. Och när han inte lyckades få något svar på det, så går han bort och knackar på lärarens dörr. Hur ska jag få en nådig Gud? Det var en allvarligt menad fråga. Och det gick in och satte sig och hade bibelstudium under nattens timmar. För att se efter vad Bibeln sa. Hur ska jag få en nådig Gud? Ja, det är ju inte bara ett intellektuellt svar det är frågan om. Att jag kunskapsmässigt kan citera bibelord som visade. Utan det är ju frågan om ett svar, ett hjärtats svar. Ja, det är hela människans svar. Vi kan, och vi menar oss förstå vad det innebär att Jesus är vår frälsare. Men förstår vi det verkligen i dess djup? Vi kan tillägna oss det och leva av det. Men förstår vi det verkligen? Vi kan ta en parallell inom matematiken. När vi var 7-8 år gamla, vi lärde oss att lägga till och dra ifrån plus och minus 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och så tyckte vi att det där, det kunde vi. Men de allra största matematiker, de kan inte förklara vad ett är. De kan inte förklara vad 2, 3 och 4 är. Och detta gäller ännu mycket mer Guds ord. Paulus fick gång på gång hävda att han var en apostel. Han blev ifrågasatt, för det var de som mente att i och med att han inte var en av de 12 lärjungarna, så kunde han inte vara en apostel. Men han hävdade absolut bestämt att han hade fått kallelse av Gud och att han var sänd att förkunna evangelium. Och detta det höll han fast vid. Och det är detta som han också skriver ner när han skriver Romarbrevet. Då är det inte bara Paulus ord och tankar, det är med där, det är mänskliga ord och tankar. Men, och det är det viktiga, det är inspirerat utav den heliga ande och lett utav den heliga ande. Och därför är det Guds ord. Och därför är det så viktigt att verkligen studera detta ord. Och inspirationen, det var inte bara när Paulus skrev ner orden, utan inspirationen den verkar när vi läser Guds ord. Då utandas Gud sitt ord på oss. Och då förstår vi det en helig stund när Guds ord talas och när det förkunnas. Det är viktigt. Och då kommer frågan. Är jag en Judas? Ja, du kanske tänker på Judas Iskariot, men det gör inte jag. Jag tänker på namnet Judas. För det betyder, nu vill jag lova Herren. Är jag en som lovar Herren? Är det att Jag gläder mig över detta vad Gud, vad min frälsare har gjort för mig. Och han kallar oss till omvändelse. Och nu ska vi tänka oss den församling som Paulus skrev till i Rom. Det var alltså herrefolket. Det var dessa som hade lagt under sig hela den då kända världen. Så Augustinus, kejsar Augustus, han kunde säga att hela världen ska skattskrivas. För allting utanför, det räknades inte. Det är alltså frågan om det mäktigaste riket som någonsin har funnits. Större än USA, större än Sovjetunionen i makt. Och dessa som bodde i Rom, de hade blivit väldigt rika. Många var mycket rika. De hade byggt upp sina egna palats. Och där fanns då trädgård innesluten mellan byggnaderna. Och det var ett rum där de bjöd gästerna på mat. Och tänk dig ägaren som lägger upp sina ben på liggsoffan där och sträcker sig efter ett revben från spädgrisen. För det var den populära rätten bland dessa romare. Och så gästerna där. Och så slavarna som står längs väggen med färdiga med handdukar för att de ska kunna torka sina flottiga händer när de ska dricka vinet till avguden Dionysos ära som är avbildad där på väggen och ser ner på dem. Ute i trädgården där så porlar springbrunnen och där är mytiska figurer runt omkring. Det är alltså i denna miljön, bland dessa slavar som de kristna finns. De flesta som bor i Rom, de är slavar. Och det var alltså den kristna församlingen som bestod till största delen av slavar. Några fria och någon kanske rik. Och bland dessa var majoriteten var det kvinnor. De kände en trygghet i den kristna gemenskapen. De blev inte utsatta, de blev inte kränkta, de blev inte slagna. De fann en fristad i den kristna församlingen. Och det var ju så att kosmos, alltså världen, den var runt omkring dem och ville påverka dem. Kosmos, det betyder egentligen smycke. Världen, det betyder smycke. Men den ville inte vara Guds smycke. Och det är det som Paulus talar om här i kapitlen innan. Han går in på och går grundligt in på hur förfallen denna världen är. Denna Guds underbara skapelse av människan. Hur hon har gått alldeles fel av vilse här i livet. Världen ser men ser inte, hör men hör inte. Och den gör emot sitt samvete. Och ju mer man gör emot sitt samvete, ju mer förhärdad blir man. Gud är långmodig, men till slut blir det så att Gud överlämnar. Det är det ordet som Paulus använder några gånger här i kapitlen innan. Han överlämnar dem till ett ovärdigt beteende. Detta kvinna med kvinna och man med man. Så långt har det gått. Så som det har gjort i västvärlden idag. I Sverige, inte minst. Och ja, som för övrigt Vladimir Putin anmärker på också. Han säger, ni i väst har övergett era kristna värderingar. Och det kommer att kosta er. Gud överlämnar dem till detta. Och Jesus säger, den som är orättfärdig i det minsta också orättfärdig i vad mer är. Så det kan vara så att jag tänker det här är inte så farligt. Det kan jag gott kosta på mig, fast jag vet att det är mot Guds vilja. Och så förminskar jag det. Men då är jag orättfärdig också i vad mer är. Och vi ska veta det att vi har blickarna på oss. Och våra liv och handlingar, de vägs med guldvåg av våra grannar, arbetskamrater och de i samhället. De iakttar de kristna. Och de njuter av när en kristen faller. Och jag tänker på, jag vet inte om ni har talat om detta med Knutsby till exempel. Det var ju alldeles förfärligt. En kristen sammanhang där det sen hade blivit både mord och äktenskapsbrott och så vidare. Och tidningarna, de jublar, massmedia slår upp stora rubriker om detta. Och det är liksom de utbasunerar, se på de kristna, se som de är inte bättre än oss. Och det är förfärligt när vi blir orsak till sådant. Och så försvarar vi det. Vi försöker hitta på försvar gentemot Guds ord. Och det är ju ohyggligt. Sådana är människan. Och tänk på allt det goda som vi kunde ha gjort, men inte har gjort. Och det värsta av allt, när vi skjuter på tillfällena då Gud kallar oss till omvändelse. Vänd om, ropar han. Fortsätt inte på den väg du är inne på. Och vi hörde liksom om detta att trögheten till Guds ord, till predikan, oviljan och motståndet mot detta, hur det finns och lever inom oss. Och ett av de värsta vapen vi har och som kan såra en medmänniska för hela livet, det är vår tunga. Hur den kan uttala ord och tankar som då skadar ens medmänniska. Och för att inte tala om de tillfällen då vi skulle tala, men vi tiger. Och all denna tanklöshet där jag tänker bara på oss själva och inte på andra, vårt ego. Och det här, det yttrar sig på så många sätt. Det kan vara mitt humör. Det kan vara en kall blick, bortvänt ansikte och så vidare. Med kroppsspråken kan jag såra. Och jag kan kanske mer eller mindre missförstå min medmänniska och tolka den människans kroppsspråk. Och så, vad gör vi? Gör vi som Adam? Gör vi som Eva? Som skyller ifrån sig. Paulus går in på dessa synder och han går ännu djupare. Han talar om dessa som tror sig vara ljus i världen, ledare och som menar sig veta och kunna mer än andra och ska rätta andra, som blir oerhört hårda. Och det är både självrättfärdighet och en okunnighet om en själv. En saknad utav självrannsakan. Det är så att Gud har skjutits i bakgrunden. Man har blivit moralist. Och så kritiserar man. Kritiserar Jesu vänner, Guds barn. Och gör det hårt. Och samtidigt så finns det de som beundrar dessa, samtidigt som det är en fara. Ingen lovar och prisar Gud för dessa, skriver Paulus. Och det är Paulus som tar upp detta. Och dessa förebilder i det kristna sammanhanget, det kan bli allvarliga hinder för andra. De ser sig själva som Guds barn, men är i hemlighet högmodiga, fast de tror sig vara ödmjuka. Och så kan de bli så hårda så de krossar medmänniska, så att och gör det i Guds namn. Och det är ju förfärligt. Nej, det är inte förfärligt. Det är sataniskt. Är det jag, Herre? Är det jag? Och så står lagen och pekar. Sådan är du. Sådan är jag. Och Bibeln, den skulle vi läsa under fruktan, för det är den som ger oss vishet. Och också när det gäller detta som vi hörde om tidigare, vårt mål. Var ska vi hamna en gång till slut? Bibeln har flera bilder av detta. Den tar jag redan detta att Adam och Eva drivs ut ur paradiset. Syndafloden, Babels torn, Jerusalems förstöring. Och det är psalmer som brukar kallas för hämndesalmerna. Det finns ju lite överallt egentligen i Psaltaren. Och som till exempel C.S. Lewis, som ju läses av många, han menar att det är inte Guds ord. Men det hör till hela skriften, inspirerat av den helige ande. Och det pekar på hämnd, en Guds hämnd som är rättvis och som för fram rättvisan. Och det varnar alltså för ett evigt slut där i förtappelsen. Och klockan, den tickar och tickar. Var ska jag hamna en gång? Och så börjar detta tredje kapitel, den 21 versen, med orden: Men nu. Nu kommer en vändpunkt i det Paulus skriver. Och nu uppenbarar han detta som ju är uppenbarat om Kristi rättfärdighet, om denna sanning som så att säga det här förhänget i templet, det öppnas och vi får se in. Och så talar Paulus om det som har skett på Golgata. Och han anknyter till tempeltjänsten. Då Kohen Hagadol, alltså överste prästen, går in i det allra heligaste. Och du hör bjällrorna där inne när han går omkring. Och så kommer han ut, och ut strömmar den ljuvliga doften av rökelse. Han är klädd i efoden, som ju är tillverkad av guld och tyg som är mörkblått och en variation av röda färger. Och så har han här på axlarna, det är liksom en kappa som är halvlång, och så har han här på axlarna onyxstenar, och där står Israels barns 12 stammar inristade. namnet på dem. Och så har han efodkåpan och det är där de här guldbjällrorna hänger som vi hörde när överste prästen var inne i det allra heligaste. Och så har han den här väskan här framme med de 12 stenarna, 4 rader där Israels barns stammars namn är ingraverade. I den väskan ligger Umim och Tumim. Han har varit inne i det allra heligaste med blodet från tjuren som har blivit offrad och stängt på kaporett som det står på hebreiska eller hilasterion på grekiska. Luther översatte det med nådastolen. Han har varit i templet i 7 dagar och övat för att han skulle utföra de heliga handlingarna absolut rätt. Och så har han på kvällen till Yom Kippur, den stora försoningsdagen, som ju inföll den 10:e Tishri, så har han avlagt en ed att han ska utföra dessa handlingar utan att lägga till någonting och utan att dra ifrån någonting. Och så har han badat 5 gånger. Och så har han varit inne då med blodet från tjuren. Och nu är han ute och hämtar blodet från offerlammet. Det är 2 stycken lamm eller bockar. Och det ena det är Azazael som står vänd mot folket. Folket står, stor massa som står nedanför templet, på tempelområdet. Och där är Azazael och de har bundit ett schalakansrött band över huvudet. Och så har vi den andra bocken och där är ett schalakansrött band bundet runt halsen. Och så har prästerna böjt bak huvudet och skurit och samlat upp blodet. Och så tar överste prästen, Kohen Hagadol, tar med sig i skålen blodet in i det allra heligaste. När han stänkte tjurens blod så var det för honom själv och prästerna. Nu stänker han för hela Israels folk. Och så kommer han ut. Och så lägger han båda händerna på Azazael. Och så bekänner han Israels synder. Sen driver en präst ut den här bocken i vildmarken. Och där tar lejonen hand om den. Och när lejonen har avslutat sitt så är det den spräckliga hyenan. Och där är gamar och där är insekter så det blir ingenting kvar. Guds rena lamm. Och som bär alltså folkets synder. Se Guds lamm som borttager världens synd. Och det här ordet borttager, det betyder också bär. Och det är just detta han bär ute i öknen. Och så vet vi det att ordet för förlåtelse på grekiska, det heter afiemi. Och det betyder skilsmässa. Gud vill skilsmässa. Inte mellan man och kvinna, men mellan dig och dina synder. Mig och mina synder vill han skilja åt. Och han skickar iväg dem med Azazael. Och han skickar iväg dem inte så långt som norr från söder. För där är nordpol och sydpol. Utan från öster till väster. Och de möts aldrig mer. Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. Och inne i templet, mellan kerubernas gyllene vingar, så lyser Shekina, detta Guds särskilda ljus. Och där är blodet på nådastolen. Jag såg strax innan jag åkte iväg hit, så slog jag upp det. Kaporet, vad betyder det egentligen? Det betyder egentligen en platta. Och då gick mina tankar till de tillfällen som är omnämnda också i Gamla testamentet, och som vi vet att när en kung har besegrat sina fiender, då sätter han sina fötter på dessa besegrade kungar som står på knä framför honom och lutar sig fram. Och jag tänkte detta, Gud var fader och så att säga sina fötter på den här plattan, och där är blodet, och under detta så är det det som är besegrat, hela vår syndaskuld under blodet. Och det är så att Jesu blod, Jesu död, det var en gång för alla. Och det betonar Bibeln. En gång för alla. Det behövdes inte mer några offer den tionde tishri, utan nu är det slut. Det är fulländat i Kristus. Kristus alena. Sola Christus. Och när Jesus dör, då rämnar hela förlåten, och man kan se in i det allra heligaste. Men var är kaporett? Var är hela stärgen? Var är nådastolen? Den är inte där. Den hänger på korset. Ni har nog hört talas om Lukas Rembrandt, Lukas Cranach. Det var ju två far och son. Och i en kyrka i Tyskland, i Weimar, så finns där en tavla av honom. Och där hänger Jesus på korset. Och från Jesus sida så går det en blodstråle, och den hamnar i huvudet på Lukas Cranach. Vad vill han säga med det? Det var för mig. Jesu blod blev utgjutet för mig. Och på vänstra sidan om Lukas Cranach så står Johannes döparen och pekar med hela handen på Jesus på korset. Och nedanför korset vid foten så ligger det ett lamm med ett baner, en flagga, och på den står det: se Guds lamm som borttager världens synd. Och på andra sidan Lukas Cranach så står Martin Luther med Bibeln uppslagen, och det är Hebreerbrevet 4:16, 1 Johannes 2:2 och Johannes 3:14-15. Och så till vänster om Jesu, ja, från er sida blir det där, så vänster om Jesu kors så ser man Jesus lämna graven och trampa ner döden och helvetet och djävulen. Och vid sidan om så har Cranach ritat döden och djävulen som driver människor till helvetet. Och så på andra sidan korset så är det kopparormen. Och så änglarna som sjunger: ära var Gud i höjden och frid på jorden. Är Jesu födelse. Han har kommit till världen till vår frälsning. För att friköpa oss. Och här har Paulus också bilden utav domstolen. Gud vår fader är domaren. Du och jag anklagare. Men han fridömer oss. För Jesus har tagit hela vår synders skuld. Och så för Paulus oss till marknadsplatsen. Där man köper. Och där har han köpt oss med sitt blod. Vi är återlösta. Och vi kan sammanfatta detta med frälsningens triangel. Där Gud, Fader är överst. Och så Jesus Kristus. Och så vi kristna. Och då går det på den här linjen mellan Jesus och oss. Så går det från Jesus till oss. Och det är återlösningen. Det som heter lytron på grekiska. Han har köpt oss. Och sen går det en linje från Kristus till Fadern. Och den försoningen. Han har gjort oss till Guds vänner. Och så går linjen från Fadern till oss. Fadern har förklarat oss rättfärdiga för Jesus skull. Och det är ju detta som Luther har sammanfattat när han kallar Jesus för vår Herre. Och vad betyder det att han är vår Herre? Jo, att han har förlossat, förvärvat och vunnit oss förtappade och fördömda människor. Ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och sitt oskyldiga lidande och död. Varför då? För att jag ska vara hans egen. Och det är själva poängen i hela katekesen, lilla katekesen. Att jag ska vara hans egen. Bliva och leva under honom i hans rik. Och så kallar han oss till omvändelse. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Så sjunger rabbinerna. Den israeliska, judiska trosbekännelsen. Som vi har i femte Mosebok. Shema, hör. Och det är ett dagligt shema, ett dagligt hör. Hör, hör Israel, hör Guds folk. Herren vår Gud, Herren är det ena. Och han kallar oss alltså till omvändelse. Han kallar oss till att bli annorlunda. För i vårt hjärta, där bor onda tankar, hormor, äktenskapsbrott och allt möjligt ont som Jesus räknar upp. Vi är syndare. Fången i fängelset är en syndare. Professorn vid lärostolen i universitetet är en syndare. Hon som vandrar på gatan för att sälja sex, hon är en syndare. Prästen i predikstolen är en syndare. Men också dessa som vi tänker är heliga. Martin Luther är en syndare. Modi är en syndare. Rosenius är en syndare. Och inför Guds närhet så får vi så att säga dra kavajen över oss som jag har sett när... Journalister och fotografer står för att fotografera en som ska dömas. Han kommer med rocken över huvudet, han vill inte visa. Och sådana är vi inför Guds helighet, vi tål inte detta. Men det underbara det är detta som frälsaren har gjort för oss. Du får vara salig precis som du är. Se på honom på korset. Hans hud börjar få en grönaktig färg. Och jag tänker mig att den här platsen Golgata. I vanliga fall så Folk gick långväga förbi för att de inte skulle påminnas om detta, och de ryste. Det har varit så många som blivit korsfästa. Men jag tänker mig de första kristna, den första tiden. Då gick de ut till den här platsen och så pekade de. Där den pålen står, där hängde Jesus. Och här droppade Jesu blod ner på marken. Och det var för oss. Och det är underbart att se norska flaggan med korset. Och det är ju något utav danska färgen och även svenska faktiskt. Som är i den danska, i den norska korset. Men det är inte det, utan det är att det är ett kors. Och jag läste någonstans att när solen går upp i öster så lyser den på korset, flaggor med kors. Och det gör den hela vägen runt. Så är det korsets symbol på flaggorna. Finns över hela världen. Men jag tror särskilt här i Norden. Och det är ju en påminnelse för oss om vad frälsaren har gjort. Och att vi måste tro på detta. Ta det till hjärtat. Tron, ja jag vet inte, det kanske blir missuppfattat om jag säger att det är instrumentet som tar emot det. Verktyget. Men det är alltså livsavgörande att vi tror. Inte att vi tror på vår tro, för det kallas för fideism. Det är inte kristen tro. Utan det är frågan om detta som har med bokföring att göra. Det ordet är översatt i vår svenska bibel med tillräkna. Och det är så att Gud tillräknar din och min synd, tillräknar han Jesus. Och så tillräknar han Jesu rättfärdighet, tillräknar han oss. Och detta får vi tro. Och vad är tro? Låt oss ta en bild. Det var Niagarafallen, där är tre stycken. Men över det ena av fallen så var det en som spände en lina, en akrobat. Och han gick på denna lina tvärs över fallet. Och där är ju miljontals besökare varje år där. Och vid det här tillfället var det många. Och när han kommer över så applåderar de. Det var duktigt gjort. Är det någon som tror jag kan köra en skottkärra över? Ja! Är det någon som vågar sitta i skottkärran? Alldeles tyst. Tro är förtröstan. Tillit. De hade inte tillit till den här akrobaten med skottkärran. Men det är frågan om, har vi tillit till vad Jesus har gjort? Prisar vi, ärar vi honom för detta? För han var stor för oss. Kristus är i den kristne. Och den kristne, den är som en larv på grenen. Och efter en tid så har den där larven förvandlats till en fjäril som flyger omkring med de vackraste vingar från ena blomman till den andra. Och själv ser den kristne inte denna härlighet som han har, utan han ser ofta sina brister. Och det gör medmänniskorna också. Men där är någonting som han inte kan vara utan. Och det är detta som står på framvägen i Las Brisas, tror jag det var, i Chiclayo. Där står skriften alena, Kristus alena, nåden alena, tron alena. Och det är detta den kristna inte kan vara utan. Om alla sina brister så är det ändå så att där är de som får se att det finns någonting som är utöver detta världsliga, någonting stort, härligt och underbart. Hur ska jag få en nådig Gud? Det har jag i Kristus, i hans rättfärdighet. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den stora nåden, den stora gåvan, detta underbara som du har gjort för oss och som vi har så svårt att fatta och förstå, kan inte göra det, men vi får leva av det. Och vi ber att du ger oss en ännu större trons gåva så att vi verkligen jublar av glädje över detta redan här och nu. Och välsigna du oss också i fortsättningen för ditt namns skull. Amen.